Hej och välkommen till Moritzpodden, podden som handlar om hållbara, välmående och motiverade hästar. Jag heter Lena Manea och om du vill veta mer om mig eller min gäst efter avsnittet så är du välkommen in på min hemsida lenamanea.se. Hallå där!
Hej igen!
Ska vi prata känslor idag?
Idag pratar vi känslor.
För mig är det lite så att du pratar väldigt mycket känslor och lugnande signaler. Men ja. Vi tar inte lugnande signalerna idag då.
Jag tror inte vi hinner med det, så det får nog bli en separat.
Ja.
Vi får se lite vart vi hamnar. Vi kanske kan hinna nämna det lite i slutet.
Mm. Men känslor eller känslosystemen till och med ska vi prata om.
Precis, ja. Det är lite skillnad på känslor och känslosystem. Så det som vi idag ska prata om är det som är känslosystem. Och då syftar man till de systemen som där känslan genereras i olika hjärncentra. Där man kan alltså kan mäta i hjärnan vad som händer. Som genererar en känsla och som genererar beteende. Det är det systemet som jag kommer att prata om. Och då finns en forskare som heter Jörg Panksepp. Som tyvärr inte lever längre. Men han har forskat och ägnat sitt liv åt det här med känslosystemen. Och hittat då sju likadana känslosystem hos alla däggdjur och fåglar. Och det som är intressant med det, att man forskar på det här viset, är att man från början egentligen vill forska kring djurkänslor för att förstå människors känslor bättre. Och det gör också att vi kan jämföra. Så som vi känner kan vi jämföra med hur djuren känner. Och tidigare då inom detta så har man varit ganska försiktig med att säga att djur har känslor. Man har inte velat tillägna djur mänskliga känslor, utan man har velat beskriva beteenden, eller vad man vill beskriva väldigt objektivt vad djuret gör och inte vad djuret känner. Och detta är såklart bra, att man vill undvika det som heter antropomorfism. Att man vill undvika att tillägna djur människors känslor i onödan, så att säga, så att det inte blir fel. Men samtidigt så kan det också bli en liten distansering då. Panksepps forskning har då sett till att vi kan titta på djurkänslor på ett mycket mer empatiskt sätt. Och det tycker jag är otroligt värdefullt.
Fantastiskt.
Ja, så vi kan, när vi ser vi som har liksom domesticerade djur eller liksom djur nära oss omkring oss, vet att djur har känslor. Det är uppenbart, det är inte någonting som någon skulle ifrågasätta idag, tror jag. Du som har en hund, vi ser ju att hunden blir glad när det kommer en människa eller när hunden blir rädd för någonting. Det är så uppenbart, eller hur? Och det är så skönt när vi också kan forska kring de här sakerna, så att vi vet och vi kan säga att det är så, att det inte är någonting som vi gissar eller tror, för man kan ju läsa djur på olika sätt annars, om det är någonting som inte är sanning, så att säga. Så han kom då fram till 7 basala känslosystem, det som han kallar för core emotions. Och alla dessa går då att tracera i hjärnan, och dessa är medfödda. Det är ingenting som vi behöver lära oss, utan de finns där redan när vi är födda. Till skillnad från inlärt beteende då. Och dessa finns då i limbiska systemet i hjärnan. Och dessa 7, ska jag bara nämna vilka det är först, och så kan vi ta en i taget kanske. Och då ligger de lite huller om buller. Det finns nog ingen så här stram regel om hur de ska ligga. Då är det sökande, lek, omhändertagande, lust, raseri, rädsla och sorg. Och sökande ligger först. Nu råkar jag veta att det var det första känslosystemet som han faktiskt hittade när han började leta. Och sökande systemet, det är det som gör att vi går upp på morgonen. Det är det som gör att vi vaknar och går ut ur vårt hus, ut genom dörren och upptäcker världen. Det är det som gör att vi är nyfikna, att vi är sugna på nya saker, att vi tar oss an livet helt enkelt. Att vi gör saker. Så sökande har en otroligt stark drivande kraft. Har man för lite sökande, då blir man deprimerad. Och de här känslosystemen som sökande till exempel är väldigt påverkade av olika hjärnsubstanser. Och då finns det, jag kommer inte nämna dem så mycket för det är kanske inte så intressant för vardagsmänniskan, tänker jag. Men det är massa olika hjärnsubstanser som påverkar exakt hur vi känner och därför påverkar vårt beteende. Som till exempel dopamin, oxytocin, vasotocin och sådana saker. Och just då kan man ju också se hur man kan, man pratar en del om medicinering och så med hjälp av de här substanserna. Hur som helst. Så sökande är otroligt viktigt och sökande är det som är på, alltså det är aktivt typ hela tiden när vi är vakna i en liten nivå eller i en större nivå. Så man kan tänka att ett känslosystem kan vara liksom lågt eller kan vara liksom högre och högre och högre i en intensitet.
Jag sitter här och småler, men det är bara jag har ju det här sökande systemet så sjukt på liksom. Och jag har ju liksom varit sen jag var liten så här ja, men de kallar mig för Duracellkanin, yrväder, liksom blivit liknad med tiger i Nalle Puh och alltid så här med högenergiska.
Ja.
Tycker jag på ett väldigt, alltså inte så här att jag är speedad och stressar omkring. Men jag har det här sökande systemet. Jag har alltid målsatta för mig. Jag är sjukt intresserad av andra människor. Och så.
Du får väldigt mycket gjort.
Jag vaknar på morgonen och bara, yes! Så här liksom. Det är inte alla som gör.
Nej.
Nej.
Det är underbart.
Ja, men det är, så jag kan så relatera till det sökande systemet. Ja. Hur känner du där?
Apropå mig själv, rent personligt. Ja. Det beror på väldigt mycket. Jag har haft perioder där jag inte haft så mycket sökande kanske och varit åt det deprimerade hållet. Så att jag vet hur det känns också. Men jag kan vara otroligt drivande när jag hittar någonting som jag är entusiastisk kring. Så det beror helt på. Jag är ganska lat av mig, så det måste vara liksom någonting som verkligen är tillräckligt intressant.
Varför jag frågar är för att det här systemet är så nära kopplat till kortisol.
Ja.
Och har man för mycket stresspåslag, då kommer man ju att få ett för högt kortisolpåslag.
Ja.
Och då blir ju den cykeln rubbad och då när man vaknar på morgonen så känner man inte att man vill gå upp. Så att, precis som du sa med substanser i hjärnan, att genom att vara väldigt mycket stressad så trycks ju sökande systemet också ner.
Ja, precis.
Kan du relatera det till häst om vi tänker, en häst i en stressad miljö,
ja,
blir de också mindre benägna att söka föda, eller hur? Ja.
Speciellt när vi, återigen, som jag ofta kommer till, har en häst som inte har sina grundbehov tillgodosedd. Och då föreställer jag mig en häst som inte får utlopp för sitt sökande i sin vardag. Så säg en häst som står i en liten grushage och så får liksom tre gånger om dagen får en boom, en liten hög med hö och that's it. Den är ingenstans att leta efter någonting. Nej. Och födosöker ju det hästen gör mest timmar i dygnet. Så det är klart att den är ju gjord för att vara i det här sökande väldigt mycket. Till skillnad från till exempel då ett rovdjur som har väldigt många fler timmar där den gör andra saker. Och sen väldigt, väldigt intensivt i sökande. Och då ser man ju, det är även en annan substans, om vi pratar om substanser lite. Då är det ju dopamin som skjuter upp i höjden i just precis när sökandet är igång. Så nu, om vi nu tänker en tiger, bara för att vi pratar om hästar. Vi tänker tigern.
Makes sense.
Eller hur? Det blir så uppenbart. Tigern jagar ett byte. Dopaminet skjuter upp i höjden. Den är extremt sökande. Den fångar sitt byte och går till consumatory state. Alltså när den äter sitt byte och när den är sökt klart. Den är fångat och är färdig. Då sjunker dopamin till i princip noll. Och då är sökandet klart. Mm. Så att själva sökandet förstärks utav fyndet. Mm. Och då är det färdigt. Så man ser hela tiden de här vågorna. Och vid ett rovdjur är det väldigt uppenbart liksom, att det blir sådana cykler. Men hästen som liksom letar lite, hittar ett löv, äter lövet. Letar lite, nosar på marken, hittar en liten pellet eller ett litet grässtrå. Den är liksom i så här mini variation av de här lilla bubblorna liksom. Lite dopamin och sen ner igen och så vidare.
Och jag tänker att nu inför höst och vinter som snart kommer, så tänker jag att du och jag ska göra ett avsnitt där vi nördar ner oss fullständigt i allt man kan hitta på för att förlänga födosöket för hästar. Visst. Så. Men ska vi släppa det nu då?
Vi släpper det nu, men det här är absolut någonting som är viktigt. Just tillbaka lite till den här hästen som står i grushagen. För det som händer då när den inte kan liksom användas, alltså inte aktiveras i sökande alls, då blir det ju inte deprimerad. Och då ser vi de här hästarna som bara står och gör ingenting. Och de är deprimerade, för de har inte sökandet aktiverat tillräckligt mycket liksom, under dygnet. Mm. Yes. Sökande är såklart också aktivt när vi tränar mot positiv förstärkning. För hästen söker efter liksom, svaret, och då får den ju godis.
Är det därför de blir så himla glada då?
Ja, det kan bli för mycket dopamin.
Ja, ah, det där har jag ju fortfarande inte tränat någon häst som har. Så att jag är... Ja, jag har liksom gjort det den långsamma, behagliga vägen med Chanty. Ja. Så hon har ju aldrig visat liksom någon matfrustration, för jag har haft så lågvärdigt. Och nu tränar jag med högsta belöning, men det är fortfarande ingen frustration.
Precis, du byggt upp det väldigt pedagogiskt på det viset.
Under lång tid.
Ja. Ja. Superbra gjort. Yes, vi går till nästa då.
Mm.
Då är det lek. Mm. Och lek är ju det som kan yttra sig på lite olika sätt, men när vi föreställer oss hästar som leker så ser vi unghästar som leker med varandra socialt, men det kan ju också vara att de leker med objekt, att de manipulerar objekt. Till exempel om man glömmer sin jacka i hagen eller sin mössa man har tagit av sig och kommer tillbaka nästa dag, vad har hänt? Den är helt död, nedtrampad, lekt med. Någon har liksom gjort någonting med det här objektet. Så det finns lite olika typer av lek. Och för det mesta är det ju unga djur som leker. Och även hos hästarna så är det fler unga hästar som leker än vuxna. Mm-hmm. Och man kan se att ston och vallakar / hingstar leker olika, lite på olika sätt. Så oftast går vallakarna går ju oftast mer på varandra och har ett mer socialt sätt att leka. De kanske biter varandra i halsen eller biter varandra i knäna. De går ner på knäna, stegrar sig mot varandra på det viset. Och ston kanske har mer det här att de springer och busar och bockar.
Mm-hmm.
Väldigt generellt sett, men så kan det se ut. Och det man ser i lek då, för att det inte är bråk, det är att man ser någon slags turtagning. Så säg att en häst leker med en häst som är lite starkare, lite mer kompetent. Då kan man se att den starka hästen, så att säga, att den liksom begränsar sig själv. Ja, backar lite. Så att även den andra får en chans till att liksom få in ett tag på något sätt. För att om det inte blir så, om det är bara en som hela tiden vinner, eller så att säga, då kommer den inte vilja leka mer. Så det sker en turtagning. Och på det viset är det en väldigt social utvecklande känslosystem.
Mm.
Och man ser också att man leker bara med dem man känner sig trygg med. Mm. Så man kommer inte leka med dem som är nya förrän man känner sig trygg.
Mm. Hur kan vi få in lek i träning med hästar?
Det kan man. Vissa hästar leker ju väldigt lätt och tycker lek är liksom någonting som är lätt tillgängligt. Som, man kan bara slänga in en boll och så leker. Man har sett sådana videos på Facebook eller på YouTube att testa leka med bollar av ren... att de tycker att det är kul. Och andra hästar behöver lite mer hjälp för att hitta till den känslan. Och det är inte helt alltid självklart, speciellt inte för lite äldre hästar, att vilja leka. Och då kan man ju fundera på om det verkligen är nödvändigt, men med tanke på alla så här fantastiska hjärnsubstanser som sker i just det här leksystemet, att det hjälper med inlärning och alla möjliga saker, så kan det vara värt att göra ett försök. Och jag hade ett sto som heter Stjärnan som inte var särskilt lekfull. Vuxet sto. Och hon var till och med rädd för saker en del. Hon var inte bekväm och hon tyckte inte det var så kul att leka. Men då har jag lärt henne att putta på en boll. Eller sparka på en boll. Och belönat henne för det. Och en gång när jag lämnade henne i paddocken med den här bollen för att jag skulle hämta någonting istället. När jag kommer tillbaka, då står hon och leker med bollen. Så att genom att jag har tränat henne till att göra det här så har hon upptäckt att det här var kul. Mm. Så att hon ville göra det även när inte jag var där och förstärkte det beteendet på något sätt. Så att vi kan ju, på så sätt kan vi liksom locka dem till eller lära dem att tycka att det är kul. Speciellt om manipulera olika objekt som bollen eller andra saker.
Jag har en bild på Shanti, eller en bildserie på Shanti. Jag ska lägga ut det nu när jag släpper detta avsnittet. Där jag mockar hagen och inte tränar med henne. Mm. Och hon älskar ju att leka med boll. Det har ju du skickat bild.
Ja,
hon
liksom när hon var liten. Ja. Ja.
Och hon står vid sin sån här höboll. Och slänger upp foten på den så det är bam. Och sen tar hon en tuss hö och äter. Och sen så gör hon bam på bollen och så tar hon en tuss hö och äter. Då står hon, alltså det kan ju vara ett beteende också, men det såg liksom ut som hon lekte med sig själv där. Liksom, ja. Och så käkar mat som belöning däremellan.
Absolut, ja. Kul.
Jätteroligt, ja.
Ja, så det är väl olika för olika individer. Men det är såklart otroligt viktigt att vi arrangerar deras flock eller deras liv så att det finns möjlighet till att leka.
Du tog ju till och med hem en ny häst för att vattnare skulle ha någon att leka med, eller hur?
Ja, precis. Ja. För jag hade ju 3 hästar från början då när vattnare kom. Men då var det en som gick bort och då blev han själv tillsammans med sjättisen. Och jag märkte att han var missnöjd med det. Så då tog jag hem en kompis till honom som jag lånade av min kompis. Mm. Som ville leka med honom. Och de lekte ganska mycket, men vattnare är så här, ja. Det blev inte riktigt så mycket lek som jag hade hoppats på.
Okej.
Nu går han med flera hästar och har gått med flera under sommaren. Men jag kan se att de hästarna, och det här är rent från min egen, från mitt eget perspektiv, men jag ser att de hästar som vi upplever som mer ranghöga kanske leker lite mindre än de som är lite mer mittemellan.
Mm. Vad är det smart då att tänka? Jag skulle hemskt gärna ha fler hästar än 2, men tiden och ekonomin och allt ser liksom inte ut så just nu. Men är det smart att tänka att man har 2 ston tillsammans eller 2 vallackar tillsammans?
Ja, det kan vara väldigt smart faktiskt att göra det. Och vi kommer till ett annat system där vi kan prata lite mer om olika, hur de skapar band till exempel. Så lek är ju bara en grej som är bra för dem. Yes. En sak som vi måste nämna innan vi lämnar lek, det är ju den här inre känslan av att någonting är kul som man får av lek. Det är det här systemet som verkligen ger oss så mycket goda känslor i kroppen och den är väldigt fysisk. Så den är ju ganska bra att ha med sig, apropå träningen också. Men man kan absolut se att hästar leker mer efter en begränsning. Tänk när man varit i vinterhagen. Och man alltså begränsningar finns ju alltid i livet hos hästar. Vi öppnar till en ny hage och vad gör hästarna? De leker. De springer, de busar, de går på varandra, de leker. Innan de lugnar ner sig och börjar äta. Mm. Så att man ser mycket lek just efter begränsningar. Nästa system, omhändertagande. Det här är ett väldigt bra system för att det är det som gör att hästarna skapar band med varandra. Och det är det som gör att fölet vill vara nära sin mamma. Det är det som gör att de gnäggar till varandra om de kommer ifrån varandra. Så evolutionärt sett så har det här varit ett väldigt viktigt system för att de ska hänga nära varandra och fölet faktiskt ska överleva tills den är tillräckligt stor. Så omhändertagande är ju det som är mest värdefullt för den som tar emot det. Mm. Så att för, när jag känner omhändertagande så kommer jag må bra. För det är hjälpsubstansen eller hormonen oxytocin som frigörs och gör att jag vill omhänderta vem det nu är, säger min bebis. Men det är bebisen som gynnas av känslan egentligen mer än vad jag gör. Så den är ju en väldigt socialt system såklart och det är det systemet som gör att hästar skapar band med varandra, även kompisar eller parband beroende på vad det är för typ av grupp de lever i. Så man kan se otroligt starka parband mellan ston till exempel. Och det kan man ju se om man tänker på hur hästar lever rent i det fria så ser vi ju att stona är tillsammans ganska kanske flera år eller till och med livet ut kan vissa ston hänga ihop i samma flock. Men hingsten kanske kommer och går beroende på liksom när hingsten börjar bli gammal, då kanske kommer en yngre hingst som slåss med den och så får den en annan hingst eller vad det kan vara. Och speciellt då små hingstföl som kommer bli jagade ur flocken och kanske byter flock. Men stona är oftast kvar.
Mm.
De är kvar med sina mammor. Inte alltid såklart, men det finns verkligen olika varianter och det finns flockar där det finns flera hingstar och så här. Men generellt sett kan vi se det. Så storna skapar band väldigt lätt, men alla hästar kan skapa band med varandra. Vallackar med storn, vallackar med vallackar och storn med storn.
Men om man då, om vi tänker då att storn skulle ha lite mer omhändertagande behov, eller alltså att ett behov av att omhänderta andra.
Ja.
Hur kan man arrangera det i en, alltså, ja, men i en domesticerad flock så som vi har våra hästar? Jag tänker ju att det schysstaste för dem på ett sätt skulle vara att de fick föl.
Ja.
Men vi kan inte hålla på att avla på hästar liksom, och skapa mer och mer och mer hästar hela tiden heller.
Nej, egentligen hade det såklart varit det bästa för dem, för deras välmående. Men rent praktiskt så går det kanske inte. Och då får man ju se att man har en så bra flock som möjligt och gör så få ändringar som möjligt. Mm. Det är inte bra för hästen att separeras och få nya kompisar särskilt mycket. För då missar de ju chansen till att skapa de här viktiga banden. Och i de här banden, det är då de får det här oxytocin-hormonet. Och det är samma eller liknande system som vi har. Och det vet vi ju. Det finns väldigt mycket forskning kring just oxytocin, hur otroligt viktigt det är för vårt välmående.
Mm.
Och det får vi inte om vi eller om hästen skulle stå själv eller om den står med andra hästar som den inte har närhet till. Så det tycker jag är otroligt viktigt att tänka på, att försöka hålla ihop hästar och inte flytta på dem särskilt mycket.
Och det kan jag känna nu, för att Molly och Chanti, de började klia varandra nu i somras. Då hade de ju hängt ihop i nästan 9 månader innan jag såg det hända första gången. Mm. Och Chanti är väldigt såhär, bara håll dig på avstånd. Så. Och det har hon tydligen varit med alla hästar som hon kommer till nytt, har jag förstått då.
Mm.
Så nu ska jag ju byta Molly mot en annan. Och det kan jag känna är lite tråkigt, för att tar det 9 månader tills hon blir lika kompis med den som kommer imorgon nu då blir det ju
kanske
inte så bra för Chanti. Nej. Men nej. Ja.
Och så får man ju avväga såklart, och du har ju dina anledningar till att göra det här bytet och det som där. Men man kan ju i alla fall ha det som avsikt och försöka och verkligen försöka tänka på det. Mm. Var lite empatisk mot det här. Alltså, har din häst skapat parband med en annan häst, köp den hästen då. Mm. Om man nu har möjlighet så att säga.
Ja, men precis.
Skulle vi vara rika och ha mycket, hur mycket som helst, så hade vi gjort det, menar jag.
Och haft 10 workaways åt gången. Liksom.
Ja, eller hur? Så kan ta hand om alla hästar.
Ja.
Och det som är intressant med det här systemet, apropå vår relation till hästen, det är att inom liksom dominansteori så pratar man om att vi skapar en relation till hästen när vi flyttar på dem. Det har man ju hört inom liksom horsemanshipen till exempel. Men om man tänker på det här omhändertagande systemet, då ser vi att hästarna skapar band genom att vara i det systemet tillsammans.
Mm.
Och vad ser vi då? Vi ser att de står och kliar varandra. Vi ser att de står nära varandra och viftar flugor med svansen på den andras huvud. Vi ser att de betar sida vid sida. Vi ser att de bara är tillsammans. Och tänk hur många timmar de gör det jämfört med det här lilla bråket som uppstår precis vid fodringstiden eller när det är någon resurser som är inblandade. Det är inte det som skapar relationer, utan det som skapar riktigt starka band och relationer är den här fridfulla tiden tillsammans. Mm. Och det behöver vi tänka på när vi vill skapa band med dem. Vi behöver inte flytta på dem, utan det handlar om att spendera god tid tillsammans och gärna med massa oxytocin, alltså klappa på dem om de tycker om det.
Mm.
Yes, mycket bra. Då går vi till, vi kan gå till sorg då, för det är väldigt starkt kopplat till omhändertagande systemet. För då tänker vi, när hästar kommer ifrån varandra, då upplever de sorg. Och förr så hette det nog panik, det här systemet. Och sen har de nog ändrat det till sorg, för många tänkte panik som är rädsla. Men här menar Panksepp att...
Men paniksorg helt enkelt? Eller
så. Ja, panikkänslan över att bli övergiven eller att bli separerad, att vara ifrån, att sakna någonting. Så det uppstår i separationer. Mm. Den är fruktansvärt jobbig. Mm. Och man har till och med mätt då att just sorgsystemet är det som är mest smärtsamt jämfört med andra negativa system som vi kommer att prata om sen. Så det är det absolut mest smärtsamma, och man har då, man kan ju stimulera det här centret i hjärnan, och då har de människorna som man har gjort det här på har då kunnat beskriva den här känslan som mycket, mycket fysiskt smärtsamt, att det känns jobbigt fysiskt i kroppen. Och en otroligt ovilja till att vara på det stället igen. Och så är det med alla negativa systemen. Att man får det som man kallar för place preference. Att man försöker undvika platser där man har upplevt negativa känslor. Mm. Vilket är otroligt intressant såklart, apropå våran träning. Eller relationen till oss överhuvudtaget. Men sorg, där kommer vi igen om vi tänker på fölet och bebisen. Eller fölet och mamma menar jag. Då ser vi att lite det jag var inne på med omhändertagandet också. Att det finns ju ett syfte med det här systemet av för att överleva. Att omhändertagandet gör att det känns bra att vara tillsammans. Och sorg gör att det känns dåligt att vara ifrån varandra. Och därför håller de ihop. Så fölet upplever sorg när den kommer ifrån sin mamma, den gnäggar, hittar mamman igen, kommer tillbaka, och då går det över till omhändertagandet. Fölet kanske dricker mjölk och då känns bra igen. Mm.
Alltså, jag har ju haft några fölungar här, och när jag inte har ägt fölungen eller den har varit liksom såld från att den ligger i mammas mage, då har de ju avvant väldigt tidigt. Och det är samma med kattungar, hundvalpar, allting liksom. Och så har vi gjort lite tester på när putter mamma bort fölungen egentligen. Och Bella, hon var ju 2,5 år när hennes mamma flyttade härifrån. Och då diade hon fortfarande. Och då tycker ju folk att jag är sjuk i huvudet som har haft hästar ihop så länge. Liksom. Hon ska väl inte dia. Det var inte mycket, men så länge diar en fölungarna får gå kvar. Och kattungar som vi har behållit, de har ju diat upp tills de är ungefär 20 veckor. Och då säger man att de är redo att flytta från mamma när de är 12. Helt själva till ett nytt hem med bara människor. För katter behöver ju heller inte ha andra katter att bo tillsammans med. Hundvalpar 8 veckor. Alltså, det är alldeles för tidigt.
Ja.
Det är alldeles för tidigt för alla, tror jag.
Definitivt.
Och det pratar man ju om med människor också. När är man redo att börja förskolan egentligen? Mm. Alltså,
hur länge vill bebisar amma? Människobebisar?
Ja,
eller hur? Precis. Det kan ju vara olika. Alltså, man kan se väldigt stora individuella skillnader såklart. Men om vi låter det vara, då kan de ju vilja vara nära sin mamma mycket, mycket längre tid än vad vi tycker.
Ja.
Och det som är intressant i det här nu, apropå, vi kan prata om det här systemet som separationsångest, vilket det oftast är liksom i hästvärlden. Det är att just vid avvänjningen så sker det oftast abrupt, att vi från en dag till en annan kör iväg antingen mamman eller fölet, och då ser de inte varandra antingen på väldigt länge eller aldrig mer. Och just den här akuta abrupta avvänjningen som alltid sker för tidigt, såklart. Orsaker trauma hos hästen. Och det traumat gör att det här systemet blir mer receptivt i resten av livet. Så att hästar som har, som vuxen individ, har stora problem med separationsångest är oftast traumatiserade vid avvänjningen från sin mamma.
Hur skulle du tänka att man hjälper en häst med separationsångest? Liksom att vi kan inte gå tillbaka och göra om och göra rätt. Men hur hjälper vi den igenom det traumat som den har?
Det viktigaste är att vara empatisk mot det. Vi måste se att det här är otroligt smärtsamt. Och vi vill såklart inte att hästen ska behöva uppleva det igen och igen och igen. Så att undvika det, ja, definitivt. Men sen behöver vi tänka att öka hästens självförtroende i de här situationerna. Så att om vi gör så att Många människor tänker att ah, de kommer över det, de lär sig så småningom. Man kanske lämnar en häst i hagen och går rider iväg med kompisen och så blir hästen i hagen hysterisk. Men när man kommer tillbaka då är hästen lugn typ. Och så tänker man att om man bara upprepar det här så kommer det lugna hästen. Men vissa hästar blir aldrig lugna i de här separationerna fast man har gjort det i flera år. Därför att varje gång hästen får uppleva den här känslan av panik och sorg så bekräftar den sig själv.
Ja.
Och den kommer aldrig över det för att den har aldrig fått lov att liksom öka sitt självförtroende i det. För det är lika smärtsamt varje gång. Och visst, den kan bli mer passiv i det så att den kanske ger upp tidigare. Men det är absolut inte ett etiskt sätt att träna detta. Mm. Så det som man vill göra istället då, det är att man separerar bara pytte lite. Där hästen fortfarande säger, åh, men det här klarar jag av.
Mm.
Och öka sitt självförtroende på det viset genom att ta det steg för steg för steg och ta hand om både hästen som är kvar hemma och den som går ifrån. Vi måste ta hand om båda samtidigt.
Rimliga krav, öka på.
Ja.
Ja.
Och få dem att må bra i separationen. Mm. Super viktigt. Ersätta det med ett positivt känslosystem istället.
Motbetinga.
Yes.
Ja. Då går ju söksystemet in samtidigt.
Ja.
Mm.
Så om vi pratar väldigt praktiskt, hur kan det se ut? Jag lämnar en häst hemma med en typ av berikning. Mm. Säg att den har en lekboll med godisar i eller något annat godis på marken. Jag håller ett öga på den. Släpper den sin berikning när jag går iväg med den andra hästen, då vet jag, oh, där är jag på gränsen. Så det här är innan den springer, innan den gnäggar, innan den känner sig särskilt orolig. När hästen släpper sin berikning, då stoppar jag där. Och ser om jag är kvar här, kan den gå tillbaka till sin berikning och börja pilla med godisarna eller inte. Och gör den inte det, då går jag tillbaka en bit och ser om den kan gå tillbaka till sin berikning. Och annars så väntar jag lite, går den tillbaka till sin berikning så vet jag att jag är precis på rätt ställe. Men det finns ju exempel på de som har tränat då, avvänjningen också på det här successiva sättet och fått hästar som är otroligt självsäkra, som kan vara själva, inga problem, som kan tåla separationer på ett helt annat sätt än de som vi har varit abrupta med. Då.
Mm.
Så det är ett tips. Yes, vi går vidare. Lustsystemet. Lust som är sexualdrift. Den är ju såklart jättestark hos alla djur för att man vill fortplanta sig. I träningssammanhang eller kring människor så är den inte särskilt önskad, även om den för individen, för hästen, är det ju en positiv känsla, känns bra. Så i träning vill vi inte så gärna ha det. Vi kan lära hästar att behärska sig, säga att hästen blir uppspelt. Om man nu tränar en hingst till exempel eller en vallack som blir uppspelt kring ston, någon annan som brunstar. Då kan vi lära dem att behärska sig. Och vice versa också. Ston kan ju få väldigt starka känslor av lust när de brunstar. Och det kan också innebära ganska mycket frustration för dem när de faktiskt inte har någon hingst eller vallack som kan tillgodose det behovet. Jag har ett tag hade jag en liten flock med ston och en vallack som betedde sig som en hingst. Och då var alla individer väldigt nöjda. Därför att storna fick ju sitt tillgodosedd och hingsten tog ju hand om sin lilla flock precis så som de gör.
Men då pratar man ju ofta om att det inte är bra att ha vallack som betäcker tillsammans med ston för att de får livmoderinflammationer och sånt.
Ja.
Men stämmer det? Eller var det någonting du...
Jag vet inte riktigt hur ofta det verkligen är ett problem. Jag har inte upplevt det själv att det är ett problem, men det beror, man kan både tänka på infektionsrisken som uppstår och det kan ju vara otroligt viktigt om man vill avla på stot, så vill man ju inte att den ska få någon infektion. Nej. På grund av det. Men sen finns också det här, om en hingsten är ganska tung kanske och om man tänker i det vilda, då betäcks de bara en gång.
Mm.
På ett år. Och sen är det ju med dräktiga tills de får ett föl. Och så betäcks de nästa sommar igen.
Mm.
Så det sker ju bara en gång. När hästen inte blir dräktig, då kommer den ju brunsa igen. Och igen, och igen, och igen. Så då kommer den ju bli betäckt ganska många gånger på ett år.
Mm.
Och det kan ju innebära en belastning. Nu tänker jag bara rent fysiskt. Liksom, att det blir belastning på bäckenet. Så visst, man kan ju absolut fundera på huruvida det här är bra rent fysiskt för hästarna. Men om vi tänker känslosystemmässigt, då är det såklart jättebra för dem.
Mm.
Det får ni avgöra själva. Så, men jag såg att hästarna mådde bra på det viset. Yes. Nästa system, raseri. Raseri är det som ger oss frustration. Det är det som gör att du blir arga. Och raseri gör, så fort raserisystemet är igång så hämmar det sökande systemet. Vilket gör att när vi blir rasande, då kan vi inte riktigt hitta lösningar. Så om till exempel fjärrkontrollen inte funkar, så blir jag arg. Och jag blir arg, försöker hitta någon att bli arg på. Oftast blir jag arg på min stackars man. För att han har säkert gjort någonting med fjärrkontrollen som han borde inte ha gjort, eller han borde ha lagat den, eller vad det nu kan vara. Jag går igång, är arg, och jag försöker skylla på någon. Istället för att jag kan titta så här, jag kanske behöver byta batteri i den. Eller hur? Det går inte riktigt, för att raserisystemet hämmar då sökande och hitta lösningar. Och det kan vi se hos hästar också. När de är arga och i raserisystem så hittar de andra att bli arga på. Vad gör de? De går på varandra. Det har ni säkert sett. I frustrationen så går de och biter på en kompis i hagen. De går på varandra. Och raseri sker ju i olika typer av begränsningar. Så om vi tänker att vi kommer med mat till exempel, då är det en typ av begränsning, för det finns inte mat, de ska få mat. Och därför kan de gå på varandra innan de har fått sin mat. Det kan vara andra situationer också där det känns trångt, alltså begränsning i yta. De behöver liksom slåss över saker. Då går de igång i raserisystemet. Men egentligen är raseri ett system som hästen försöker undvika, och det är det som kopplas igång liksom det absolut sista. Så först försöker de alltid fly till exempel, men om de nu inte kan det, det finns ingen annan utväg, då går raserisystemet igång. Och då kan vi se hästar som utagerar i självförsvar när de känner sig trängda till exempel. Då kan de göra utfall eller vara aggressiva mot människor till exempel. Dels när hästar är, som vi tycker är då, aggressiva mot andra hästar, då vill vi oftast ställa dem ensamma. Mm. Och jag skulle vilja säga att istället hitta större flockar så att de kan hitta någon som de gillar och skapa band och få oxytocinet, så att de slipper den här isoleringen som är katastrof för deras känsloliv och för deras välmående. Så hellre försöka tänka åt andra hållet, alltså fler kompisar än färre kompisar.
Ja, just det.
Ja. Mer utrymme. Och
också då se till att tillgodose sökbehovet, ha en större hage, gå på lösdrift,
ja.
Träna och, som en positiv försökning.
Och aggressivitet är otroligt starkt kopplad med smärta. Alltså jag tror att det var över 80% av hästarna som har aggressiva beteenden har smärta. Mm. Så att kolla på det. Så att man försöker skapa en situation där hästen inte har anledning till att behöva vara aggressiv. Och där den kan må bra. Kanske ges den massage och så vidare. För vi kan ge den oxytocin genom att ge den beröring om den tycker om det.
Om den vill,
ja. Mm. Ja.
Det är viktigt.
Precis. Så det var raseri. Raseri kan ju också uppstå i form av frustration i träning. Om vi nu tänker på klickerträning så skulle jag säga att det är den absolut största akilleshälen som finns inom positiv förstärkning. Beroende på olika faktorer såklart. Det kan ju vara hunger, men det kan ju också vara att vi inte sätter lagom kriterier utan höjer kriterien lite för fort så att hästen blir frustrerad eller träningen är otydlig och så vidare. Så där kan det absolut smyga in frustration i träningssituationer.
Och här har jag ju då inte sett så mycket av det, utan det jag har sett där hästen blir frustrerad, det var till exempel en kund som började göra klicketräning utan klicket.
Mm.
Alltså hästarna fattade inte när de skulle få godis och inte.
Nej, just det.
Då var hennes hästar ganska frustrerade.
Mm.
Så fort hon började liksom med att efter ett klick kan det komma ett godis.
Mm.
Eller de här som ger godis ibland. Men hästen vet aldrig när den får godis. Mm. Utan
man är inkonsekvent.
Precis.
Ja, så frustration uppstår när man förväntar sig att någonting kommer hända och det inte händer.
Mm.
Så att vi blir frustrerade när vi trodde att vi skulle få en belöning, men så kommer inte belöningen.
Nej. Men känn till då som är en väldigt icke-frustrerad häst.
Mm.
Har jag ju försökt att skapa lite frustration kring nu, för att då anstränger hon ju sig lite grann också. Så jag har helt plötsligt högvärdigt godis, ingen höhög tillgänglig, så som jag har varit så stolt över att jag har tränat innan. Men jag får ju ändå inte för mycket frustration, för att precis som du har guidat mig med, jag har liksom börjat på lägsta nivå. Jag har satt upp allting för att det inte ska bli någon frustration.
Ja.
Så nu när jag vill ha lite frustration så får jag lagom.
Men då skulle jag helst inte vilja kalla det frustration.
Bra.
Utan då tänker jag att vi har skapat en vana kring dig och kring träningen där vi inte har de negativa känslorna. Och sen kan vi få en häst som är ganska självsäker kring, aha, jag fick inte godis här, vad kan jag göra istället? Så då går den till sökande istället och går in så här, åh, jag kan prova det, jag kan prova det, jag kan prova det. Vi har en häst som är självsäker till att testa olika saker och därmed shapas istället för att du får en häst som är väldigt stram och förväntar sig saker och vill att det ska vara lika samma. Och, det här, och då kommer det bli frustration.
Okej, så det är inte en frustration egentligen då, utan det är fortsatt söksystemet. Det ska bli spännande när du analyserar
det, får jag
se. Vad vi gör sen här efteråt.
Så att, om man säger att hästen anstränger sig mer när du inte klickar och gör det igen, då behöver det inte vara frustration.
Okay.
Utan då måste det finnas andra tecken också. Kanske hästen så här, försöker nypa dig på vägen, eller man ser i ansiktet att den liksom har ansträngda ögon och att liksom munnen är spänd, ihoptryckt. Vi kan titta på andra tecken förutom att hästen anstränger sig mer. För det är ju såklart någonting som är positivt.
Ja, det är ju också vad vi har varit inne och diskuterat, just det här att hur man får tjocka, lata hästar att röra på sig, för att det är fruktansvärt oetiskt att ha tjocka hästar som inte rör på sig ordentligt. Och många har ju liksom frågat mig, hur gör man? Man har en häst med EMS eller, heter den EMS? Ja. Eller PPID och de här liksom, de måste verkligen röra på sig, och man märker att de mår mycket bättre efter 45 minuter powerwalk liksom.
Mm.
Hur får man en sån häst till att röra sig utan att det blir frustration, utan att man måste tvinga den?
Precis.
Och då behöver vi ju kräva mer av dem liksom.
Och det kan vi, jag håller helt med dig om att det är ett viktigt mål att ha, men sättet att göra det på kan vara olika. Vi kan ju såklart tänka att men det måste röra på sig, därför kommer jag tvinga den att göra det. Eller så kan vi tänka, hur kan jag göra detta på det mest pedagogiska sättet? Hur kan jag få min häst att lyckas i detta och utan att jag behöver vifta med pinnar och tvinga den till att göra det? Men det i sig, det finns ju olika faktorer inom det, så det tycker jag att vi sparar till ett separat avsnitt.
Yes!
Bra, vi har bara ett system kvar.
Mm.
Och det är rädsla.
Mm.
Så rädslesystemet är någonting som vi pratar ganska mycket om inom hästvärlden. Alla är bekanta med hästen, ett flyktdjur, och vi har lite koll på det och sådär. Och vi vet alla att rädsla i sig är såklart otroligt obehagligt. Återigen, har hästen upplevt rädsla i en viss situation så försöker den undvika det. Alltså, vad gör hästen när den ser en transport? Vad gör hästen när den ser spolspiltan? Vad gör hästen när den ser att hovslagaren är på gång? Då kan vi se, vad har hästen associerat för känsla kring de här olika momenten? Och såklart försöker den undvika situationer där den kan bli rädd. Rädslan i sig är såklart mycket användbart för hästen för att överleva. Den ska bli rädd och vara smart kring det för att den ska överleva. Även om vi vet att det inte finns tigrar, så vet ju inte hästen det. Men rädslesystemet hämmar också sökande systemet och hämmar lek. Så om man är rädd så kan man inte leka till exempel.
Nej, men och rädsla blockerar ju allting annat, för att det är ju liksom vårt överlevnadssystem som kickar in. Och du sa där att även om vi vet att det inte finns tigrar så vet inte hästen det. Problemet är ju inte att det finns tigrar idag, eller liksom det positiva är ju inte att det inte finns tigrar för oss, utan det är ju att vi lever under hot liksom väldigt mycket hela tiden. Och hot kan ju vara när folk inte tycker om en. Idag finns sociala medier där folk kan vara vidriga mot varandra bakom sin egen skärm hemma. Och det ger en utfrysning som gör att rädsla kickar in och hela systemet säger, du kommer vara den första som blir uppäten för du får inte vara med. Då är ju rädslosystemet egentligen påkopplat lite grann hela tiden. Man blir på sin vakt, och kan man då inte fly, när man känner att man behöver, då går det ofta över då i raseri, att man försöker fightas för sitt liv. Precis. Istället. Liksom.
Ja.
Så jag tror att det är viktigt att tänka på att idag har vi inte det här fly från en fara, vila sig i form, utan det kan komma hot liksom bam, bam, bam hela dagarna. Nej. Ekonomisk press är också en rädsla. Liksom.
Absolut.
Och kring hästarna, vad kan vi tänka då som istället för de här tigrarna?
Det kan vara olika
en
element.
En människa som ska sitta på ryggen och rida, ja, kan ju vara liksom, ja, obehagligt.
Och speciellt när hela träningsmetoder som baseras på rädslasystemet. Alltså rädslasystemet är igång när hästen försöker undvika någonting. Undvika att få ett spö pålagt eller undvika att få sporrarna eller undvika att bli dragen i munnen. Allt det undvikande är ju baserat på rädslasystemet, även om det kan vara en väldigt, väldigt låg nivå så att säga. Så det försöker vi alltid undvika. Vi vill inte ha rädsla i träningen, för att det hämmar alla möjliga positiva saker och även muskelbyggnad till exempel. Mm. Så man kan se sådana hästar som generellt sett är ängsliga och rädda kanske hela dygnet. De är oftast muskelfattiga, just för att, som du säger, de kommer inte ner till riktig avslappning någonsin kanske.
Nej.
Utan de ligger alltid lite på stresspåslag. Och det ger otroligt stora konsekvenser för de här coola hjärnsubstanserna som vi pratar om.
Mm.
Olika hormoner. Så super, super viktigt att vi försöker arrangera miljön återigen för att hästen verkligen ska må bra. Och istället då försöka träna bort det, kan vi först och främst titta på de andra 23 timmarna så hästen verkligen har ett bra liv där med en tillräckligt bra flock och tillräckligt stort utrymme så den inte behöver känna sig orolig av att bli flyttad av andra hästar, så att den kan äta i lugn och ro och så vidare. Så att de får sömn. Vissa hästar kan ju få problem att de får inte tillräckligt mycket sömn på grund av störig miljö. De känner sig otrygga, dryga och kan inte få sin REM-sömn. Och det var ju också intressant apropå REM-sömn, som är så jätteviktigt för hjärnans utveckling och så. Så Panksepp har jämfört REM-sömn med lek. Som att lek skulle vara den vakna tillståndet av REM-sömn.
Mm.
Som också ger de här otroligt positiva effekterna på hjärnans utveckling, inlärning och alla de här sakerna. Jätteintressant koppling så. REM-sömn på natten och sen lek på dagen de här stunderna är otroligt viktigt. Hur som helst. Rädsla, absolut någonting att se över i vardagen för hästen. Och sen såklart även i träning. Och det som jag oftast möter hos människor, det är att man tycker att hästen är lite löjlig när den är rädd. Eller man säger att den låtsas vara rädd. Eller, ja men vi har gått här så många gånger, du kan ju inte vara rädd för den här brevlådan, du hittar bara på. Eller man tycker att den är töntig för att man har gått där så många gånger. Och då får vi återigen tänka att bara för att man har gått flera gånger och blivit rädd för samma sak flera gånger, betyder inte att den har bearbetat och kommit över det. Vi har inte ersatt känslan med någonting positivt. Så då kan det kan bekräfta sig själv. För ja, den här brevlådan var läskig. Jag blev rädd igen. Sen kan det ju vara, ja, men ibland är den inte rädd och ibland är den rädd. Och då kan vi prata om triggerstapling. Alltså, den kanske var blåsigt idag. Sadeln kanske klämde. Den kanske råkade bli skrämd av en hund som dök upp precis. Och då blev brevlådan någonting som blev för mycket. Och då reagerar den på brevlådan, vilket den kanske inte gjorde igår, när det inte fanns en hund, när det inte fanns en sade som klämde, eller var det nu, var det soligt och fint. Det kanske hade sällskap och utritten. Mm. Och då reagerar den inte på det stimulit. Så att vi kan inte. Jag har aldrig sett en häst som låtsas vara rädd. Det finns inte i min värld. Jag tycker att vi ska titta på det från det empatiska hållet och försöka hjälpa hästen att få mer självförtroende, utsätta den för stimuli i små doser. Precis som när vi jobbar med sorgsystemet, så kan vi jobba liksom hela tiden och titta på hästens självförtroende och då använda motbetingning. Alltså, kan jag hjälpa hästen att må bra i den här situationen genom att använda godis till exempel, så en positiv association sker med de här situationerna, med det här stimulit, istället för det jobbiga känslan av rädsla.
Och det är ju väldigt viktigt att sätta upp då liksom, ja, men också därför att hästen ska lyckas. För ju mer den lyckas, desto mer får den en historik av att lyckas, och då kommer den ju må bättre i sig själv.
Yeah.
Och det är ju samma med oss. De flesta sätter för höga, för orimliga mål, och så misslyckas man. Mm. Och så har man en historik av att inte lita på sig själv.
Mm.
Och då är det ju det man har framför sig när man ska göra nya saker. Nej, men nej, jag kommer ju inte klara det liksom.
Ja.
Och då är det ju så. Och den känslan vill vi ju inte ha hos våra hästar heller, att de hela tiden misslyckas liksom.
Eller hur? Och att man hela tiden utsätter den för någonting som egentligen är lite för svårt.
Mm.
Så att även om hästen då klarar det, så går man vidare och gör det lite för svårt igen. Så att man alltid jobbar på någonting som är svårt. Som till exempel, om min häst kan inte gå i höger varv för den tycker det är jobbigt, då ska jag rida i höger varv 70 000 varv för att av någon anledning, för att man tror att om vi bara upprepar det här så kommer det bli bättre.
Och man blir ju bra på exakt det man tränar på. Så rider man 70 000 varv i höger varv dåligt,
och det är jobbigt, och det är kämpigt,
då blir man bra på att ha det jobbigt och kämpigt i höger varv.
Ja.
Så jag tänker ju precis tvärtom, och många gör ju det i den här världen också, att är det någonting som är jobbigt, men vi lämnar det ett tag, så gör vi andra saker. Sen går vi tillbaka och tittar, är höger varv fortfarande jobbigt? Nej! Det var inte jobbigt. Därför att någonting släppte i någon annan övning vi gjorde. Då är det ju... En del kan ju tänka att man undviker problem. Men det gör man ju inte. Utan man är smart.
Precis. Och då kan, ju också, kan man ju istället tänka att när hästen väl går i höger varv, då ska det kännas lätt. Då ska vi inte kräva en mini-mini-cirkel med jättesvår böjning som hästen inte klarar av. Utan det ska vara pyttelite. Där känns det, aha, men det här klarar jag. Och därför få positiva förväntningar på att gå i höga varv. Istället för, åh herregud, nu ska vi göra det 70 varv och det kommer vara jobbigt. Så inställningen till det förändras. Och när vi generellt sett tränar på det viset, så kommer förhoppningsvis hästen tänka att allt jag gör med dig är bra.
Ja.
För jag litar på att du ställer rimliga krav på mig. Eller om man nu ställer krav. Men att man utsätter hästen för liksom trevlig träning, så kommer den såklart förvänta sig det också.
Och någonting som är viktigt att komma in på... Jag vet inte hur vi kom in på detta nu, men det är ju också det här att många människor tror att om man belönar så här små saker, så kommer man aldrig få de stora sakerna. Men om man tittar liksom rent traditionellt, hur många kommer upp på de höga nivåerna, gör de svåra sakerna, får till den högsta formen av samling? De flesta hobbyryttare liksom ligger ju på en väldigt låg nivå hela tiden. Så det man gör fungerar ju inte riktigt på det sättet. Och jag tänker då som när man byter och belönar för väldigt små saker, och sen helt plötsligt på ett år så har man de mest avancerade rörelserna som man aldrig trodde man skulle få se sin häst göra.
Genom att backa och göra rätt eller göra om, så kommer vi så mycket snabbare fram. Och det är samma sak som med, om vi tänker att hästen är rädd för olika saker som vi gör med den. Det kan vara sprayflaska, det kan vara vatten, det kan vara klippning och så vidare. Om vi hela tiden ligger på den nivån där hästen bekräftar sin rädsla, så kommer det inte bli bättre. Som du säger, man tragglar på samma nivå, man kommer aldrig vidare. Istället om vi backar tillbaka och verkligen ser till att hästen har en positiv känsla i de här situationerna, så vips, så går det jättemycket framåt. Och stor faktor där är kontroll. Alltså att hästen har kontroll i situationerna. För man klarar väldigt, väldigt mycket mer läskiga saker när man känner att man har kontroll än när man inte har det. Och det är verkligen någonting vi kan fundera på. Du och jag har ju pratat lite om min spindelrädsla till exempel. Som är ett så här, lite återkommande tema när det gäller det här.
För men det är någonting jag kan... igenom den, Anne. Den handlade ju om någonting helt annat.
Ja, men vi kan lämna den biten. Men det som är intressant med den, det är att jag kan liksom försöka tänka kring min spindelrädsla så som när jag tränar hästarna. Alltså, om du skulle hålla en spindel i din hand och bara håller den helt still, så hade jag kunnat vara ganska nära och titta på den. Hade du tagit den mot mig och sagt, ja, men nu ska du ha den på dig, då hade jag ju gått ur huset liksom, och aldrig velat vara nära dig igen. Så om jag har kontroll, då kan jag klara väldigt mycket mer än om du utsätter mig för det. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg när vi tränar hästar i olika situationer där den är rädd för. Om vi ger den kontroll, och det känns så otroligt kontroversiellt för liksom vanliga människor, eller om man inte tränar med positiv förstärkning. För då tänker man att då vill ju hästen inte göra det alls kanske. Men det vill den. Men, och det kommer så, gå så mycket snabbare fram om vi bara backat, liksom vågat backa tillbaka till där hästen verkligen känner sig okej.
Mm. Bra!
Ja, och det här kan vi prata om länge, för nu kan man ju gå in på hur man tränar de här sakerna då. Men det har vi ju pratat om i en annan podd, apropå
ja,
det med startknappar och sånt.
Det blir berikning 2.0 efter ja. Det här avsnittet. Vi ska prata struktur i träning.
Ja, det kommer vi göra.
Och sen ska vi prata lugnande signaler.
Det får bli en annan, ja.
Mm. Så att vi har ju tre ja. Avsnitt att göra bara efter...
Precis. Och även, alltså, vi skulle kunna prata väldigt mycket mer om hur kan vi använda det här, den här kunskapen om känslosystemen i liksom, våran träning och hur vi kan få våra hästar att må så bra som möjligt. Jag och Johanna håller på att göra en kurs som heter, jag vet inte vad den kommer heta, men det kommer handla om känslor. Och då kommer vi ha med väldigt mycket mer såklart om de här känslosystemen som jag nämnt. Vi kommer också prata om lugnande signaler, pain face till exempel, som är en fantastiskt initiativ, svensk studie faktiskt som har gjort. Och lite andra saker, just för att våran tid med hästarna och våran träning med hästarna ska bli så bra som möjligt, så effektiv som möjligt och så positiv som möjligt. Och den kursen kommer släppas nu under hösten, innan jul förhoppningsvis i alla fall.
Yes. Men vi lämnar ämnet idag då.
Ja, och så hörs vi igen.
Mm.
Kul.
Kul, hejdå.
Hej.
Om du gillar podden så skulle jag bli jätteglad om du berättar det och lämna gärna en recension i din podcast-app. Dela också podden med dina vänner på sociala medier och kontakta mig om du har tips på någon speciell person som du vill att jag ska intervjua eller en fråga som du vill att jag tar upp i podden. Och du hittar kontaktinformation på min hemsida www.lenamanea.se. Hejdå!